Ser du några speciella frågor för Riksbyggen Sydost just nu? Är det några speciella styrkor och svagheter som finns här?
Ja, styrkor finns det ju därför att det är ju en väldigt hög aktivitet i föreningarna tycker jag. På den här typen av konferens som vi har haft nu, att ha 70 personer som avsätter en lördag och gör det, det visar ju på att man tar sitt styrelsearbete på allvar. Det tycker jag är en väldigt styrka, och det har varit under längre tid. Om jag nu får säga, framförallt i Kalmar så har det ju varit så att det har varit väldigt många som har deltagit, och det har varit en god stor stabilitet i föreningarnas verksamhet. Det är väl styrkan. Sen så när det gäller regionen som sådan kan man väl säga att det är ju inte någon stora möjligheter för utveckling i form av nya bostadsproduktioner. Det kan finnas något lite, men inte något stort, det kan man väl säga. Men stabila föreningar som vi har är ju väldigt bra.
När det gäller det här med bostadsproduktion så har det varit en del diskussion just vid det här mötet att man tycker att Riksbyggen har varit för lite aktivt här i den här regionen. Men det finns alltså skäl till det.
Ja, det gör det. Vi har, det är utomordentligt svårt att hitta mark och produktionskostnader som innebär att vi kan sälja det. Och vi har ju ingenting att spekulera med, utan vi måste ju få betalt för vad det kostar oss att bygga. Det måste vi kunna sälja till bostadsrättshavare. Och vi har haft projekt bland annat på Öland som vi tittade på alldeles vid Brofest på andra sidan Öland som vi tittade på. Men som vi konstaterar att det blir antagligen för dyrt. Vi får inte tillräckligt många som vill köpa dem, och då kan vi ju inte spekulera med att bygga, utan vi är tvingade att avvakta då.
Men det kanske inte gör något, eller är det så att Riksbyggen måste expandera?
Nej, det är inte. Alltså det är ju så att så länge som det finns förutsättningar för oss, det är ju att vi ska ju hjälpa till att skaffa bostäder åt människor, och det är klart att vi ska göra det på de platser där det finns förutsättningar för oss att bygga. Men vi bedriver ju ingen verksamhet som är i det avseendet att vi ska subventionera, utan vi bygger ju på de villkor som finns för utav samhället idag. Det är att vi måste ha ut självkostnaden utav de som köper utav oss.
Samtidigt upplever man väl att Riksbyggen expanderar på det sättet att man söker nya kunder för sin serviceverksamhet.
Förvaltningskunder, det är ju så att våra förvaltningstjänster har vi ju numera stått till förfogande för alla som vill köpa dem utav oss, alltså för fastighetsägare som vill ha dem. Och det ökar ju hela tiden, men vår VIP-kund, eller viktigaste kund vad man vill uttrycka, det är ju bostadsrättsföreningen. Och det, hela tiden så är ju vår utbildning, vår inriktning emot det är att vi ska vara bäst när det gäller att förvalta bostadsrättsföreningar.
Finns en motsättning här alltså, att det är risk för att bostadsrättsföreningarna någon gång känner sig hotade av detta, att Riksbyggen vänder sig till en större kundkrets?
Nej, jag tror inte det, därför att det är så att som sagt att vi VIP-kunderna är bostadsrättsföreningar. Det är ju på hela den sidan, hela vårt system, alltså datasystem och sånt, det tar vi ju fram för bostadsrättsföreningarna. Vi ska vara bäst när det gäller bostadsrättsföreningarna. Förhoppningsvis ska vi vara bra mot andra kunder också, men att vi har andra kunder, det tycker jag är bra för bostadsrättsföreningarna, för det bevisar att vi kan konkurrera med andra och vara bra även hos andra. Och det visar att om vi är så bra så att vi får andra kunder, ja då är vi naturligtvis också bra gentemot bostadsrättsföreningarna. Och sen kan det naturligtvis vara så att ibland kan finnas på vissa orter att vi behöver ha ett större underlag än vad det finns bostadsrättsföreningar för att kunna hålla maskiner, personal och kompetens uppe så att säga. Så det är en viktig kombination det där. Men viktigast för oss, och det slår vi fast i alla sammanhang, att det är bostadsrättsföreningarna som är vår viktigaste kund. Även om vi söker andra kunder också.
Hur ligger Sydost framme när det gäller utveckling av de här tjänsterna och på datasidan och så vidare?
Ja, Sydost är ju det är stabilt här också. Man kan säga att vi har ju Vi har en engagerad och bra personal. Vi har liten personalomsättning, vilket innebär att det finns ju mycket erfarenhet och kunskaper hos den personal som vi har här nere. Så att, och det är inte, det är ju en liten region i Riksbyggens sammanhang, men det är en väldigt effektiv och bra organisation som vi har, som vi känner det just nu.
Så detta att den är liten betyder inte att den är hotad på något sätt?
Hot, alltså vi måste ju hela tiden se över vår organisation, men det finns ingenting just idag som pekar på att vi skulle göra några förändringar här.
Framtiden, hur kommer de boende och invånarna här i det här området att märka av Riksbyggen i framtiden? Jag menar, om man nu utvidgar det till alla som bor.
Ja, för det första så tror jag att vi kommer ju att och håller på att utveckla så kallade IT-tjänster. Att man har möjligheter att skaffa sig kunskaper över nätet. Både om sin egen förening, om Riksbyggen, men också ha möjlighet att utnyttja tjänster över nätet. Alltså exempelvis med när man vill sälja sin lägenhet, att man då ska kunna gå in via nätet, lägga in sin egen lägenhet och på det viset få en bredare krets. För de som söker lägenheter på Riksbyggen kommer då att se den enskildes lägenhet också. Men också möjligheten att om man vill köpa en Riksbyggen lägenhet någon annanstans, att man då ska kunna över nätet. Så att det är klart att det är en viktig del. Sen hoppas ju vi på och tänker göra allt vi kan för att också se till att det här personliga mötet, alltså i form av kurser, konferenser, möten, styrelsemöten och allt vad det är, att det får vara levande också i fortsättningen. För det är en viktig del för ett bostadsrättsboende, att man har möten mellan människor.
Mm. Är det svårt att profilera Riksbyggen?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte alls att det är svårt att profilera. Vi är ju ett företag som mycket enkelt. Vi har en god ekonomi, men vi har inga privata ägare som står och skriker att vi måste höja värdet, utan vi har en god ekonomi och den håller vi, och våra ägare får bra avkastning på det kapital de har satt in. Det är ju inte så mycket pengar som finns i Riksbyggen om man jämför med andra, men vi har för vår verksamhet har vi en god ekonomi och och vi har möjligheter att profilera oss där. Och alltså att vi ska ju inte tjäna på andra, utan vi ska tjäna andra. Det är det som är det viktigaste, så att säga.
När man hör dig diskutera bostadspolitik och angränsande frågor, så står du för, ska vi säga, gamla hedliga folkhemsvärderingar, kan man nästan säga. Mm. Är det svårt i dagens samhälle att göra det?
Ja, det kan man väl säga, va? Och det är väl, man behöver väl också naturligtvis få förnya sig på det området också. Det tror jag att man måste räkna med. Men det är klart att det, på något sätt så har det ju varit en väldigt framgångsrik modell på bostadssidan, detta att vi har givit möjligheter för alla människor att efterfråga bra bostäder. Och jag hoppas att vi ska kunna göra det fortsättningsvis också. Det är ju en av Riksbyggens viktigaste grunder, att vi ska vara med och utveckla och skapa förutsättningar för att alla människor ska ha goda bostäder. Och det, jag hoppas att vi ska kunna göra fortsättningen också.
Men det kräver att den här modellen lever vidare, till exempel då genom att människor är engagerade i föreningarna.
Människor måste vara engagerade, och att man, alltså, att inte det är spekulation i byggandet, utan att man har möjligheter att på självkostnadspris, med självkostnad som grund, se till att man får möjlighet att skaffa bostäder.
Det krävs politiska beslut.
Ja, politiska beslut också. Där är det ju. Vi lever ju nu under marknadens villkor när det gäller bostadsrätten och produktion i produktion. Mm. Och också de befintliga bostadsrättsföreningar lever ju under marknadens villkor. Men det är viktigt att de som fattar besluten, framförallt på kommuner, på kommunala nivån, att de verkligen ser till att de inte tror att det är en mjölkko, utan att man verkligen ser till att att man håller det på en rimlig nivå, att det blir rättvist fördelat, de kostnader som samhället behöver ha, att de blir rättvist fördelade mellan de olika boendeformerna. Mm.
Hur viktigt är det här projektet som ni nu drar igång med att föryngra styrelsen i bostadsrättsföreningen?
Oerhört viktigt. Därför att det enda man kan vara säker på det är ju att om människor blir äldre så orkar de inte vara kvar i styrelsen så småningom. Utan vi måste ju se till att ersätta de äldre. Även om de klarar 5, 10 eller 15 år till så är det ju så att förr eller senare så orkar man inte sitta med. Och då måste vi ha nya, fräscha människor som kan ta ansvar. För att om inte en bostadsrättsförening har människor som kan sitta i styrelsen, ta ansvaret, ha kunskaper för att ta ansvaret, ja då försvinner ju förutsättningen för bostadsrättsföreningen att leva vidare.
Men vad har man för morot att erbjuda de här ungdomarna då, upp till 40 år som du säger, att komma med?
Ja, alltså stimulansen i att vara med och påverka sitt eget boende och bostadsområde. Men också ett ansvaret för att ta ett ansvar för att göra det här under ett antal år. Och jag menar sen så, jag tycker inte att alla som sitter i en bostadsrättsförenings styrelse behöver sitta i 20-25 år. Men man kanske kan sätta av 5-10 år av sitt boendeliv med att vara med på en 8-10 sammanträden per år. Alltså det är nog vad man kan kräva. Det är en solidaritet med de övriga som bor i en förening. Och där de unga måste ta ett ansvar. Jag menar, de unga har ju dessutom andra synpunkter och andra intressen än vad äldre har. Barnfamiljerna måste naturligtvis se till att de blir representerade i styrelserna därför att de ska ta vara på lekplatsfrågor och vad det nu kan vara någonting som då är deras intressen.
Kan inte ligga en konfliktrisk i detta? Som jag uppfattade som att en del av de här yngre som flyttar in i bostadsrättslägenheter, de räknar inte med som de gamla har gjort att bo där i 40-50 år, utan de kan räkna med att bo där ett antal år och sedan sälja och flytta vidare till ett annat boende.
Ja, det tror jag säkert att det är så, men de måste ju också ta ansvaret under den tiden man bor där. En bostadsrätt är ju en rätt att bo, men man är ju också tillsammans med sina grannar ägare utav fastigheterna, så att det är ju, man har en skyldighet och det är naturligtvis viktigt för oss och för föreningarna att man informerar de som flyttar in att man har den skyldigheten. Det är ingenting som bara andra ska sköta, utan var och en har ett ansvar för det. Och det är ju så stora ekonomiska värden så att man har också ett sånt incitament för att se till att fastigheterna sköts på ett bra sätt.
Är skillnaden mellan hyresrätt och bostadsrätt för lite känd eller för lite tydlig?
Ja, det kan man nog säga. Det skulle vara jag tror att det är väldigt många som begriper skillnaden, men det är klart att det finns ändå för många som inte har klart för sig skillnaden. Det är helt klart.
Och det kan en ökad information hjälpa till.
Ja, det kan det göra.